I Historia Nu special fördjupar vi oss i fyra delar i hur särlingen Adolf Hitler blev den fanatiske massmördare som världen känner. Programledaren Urban Lindstedt samtalar med Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, utifrån historikern Ian Kershaws biografi i två volymer. Vi följer Hitler från födseln i ett småborgerligt hem i Österrike till självmordet i bunkern vid kollapsen av Tredje riket. Ni hittar serien i samma flöde som Historia Nu.
Så sent som 2018 så var det en kontrovers i Texas för att det var någon som ville stryka ordet heroisk ur skolornas läroplan när det kom till historien om Alamo då. Så det visar ju på något sätt vilken laddning det fortfarande har bland folk som är nationalistiskt lagda i Texas.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Slaget om Alamo år 1836 saknade strategisk betydelse för den texianska revolutionen. Och utgången var given på förhand. Men den meningslösa heroismen där 180 män gick i döden mot mångdubbelt fler mexikanska trupper fick ändå betydelse för Texas självständighet. Kom ihåg Alamo blev slagordet när den texianska rebellarmén besegrade den mexikanska armén i kampen om ett självständigt Texas. Och Alamo har blivit begrepp inom populärkultur fram till våra dagar.
Hugo Nordland, författare, historiker och också redaktör på bokförlaget Historiska Media. Du, i våras går ju du ut boken Militära misstag, och vad jag förstått så det är ju en del i hela den amerikanska myten egentligen, det här, kom ihåg Alamo, just den här striden där några få texianer och lite andra människor slogs in till döden mot en mycket större mexikansk trupp, liksom.
Ja, alltså de flesta som tittar på amerikansk tv, vilket de flesta av oss gör i någon form, stöter ju förr eller senare på uttrycket Remember the Alamo. Och fler har ju hört det än som känner till vad det är, och ännu färre känner till vad det faktiskt var rent historiskt. För att det här är ju en händelse som utspelar sig då 1836 och som har kommit att bli redan i sin samtid otroligt uppblåst och upphåsad av myter. Mm. Mm. Framförallt kring några färgstarka personligheter som deltog i slaget. Bland annat då den ganska välkände David Crockett, som det finns en uppsjö av filmer, tv-serier och serietidningar om.
Jag var inte ens medveten om att han var en historisk person faktiskt när först jag läste det. Vi skulle säga det, att den här historien ingår i din bok Militära misstag, och där har ju du kategoriserat de militära misstagen. Vad är det här för, vad hamnar det här i för kategori?
Det här hamnar under den kategori som jag kallar för fel plats, fel tillfälle.
Ja, verkligen. Men någonstans kanske jag tror man måste sätta sig in i det historiska och politiska läget här. Den här platsen tillhörde ju Mexiko som ganska några år innan hade blivit självständigt då ifrån Spanien.
Precis. Det är ju 1821 så blir Mexiko självständigt från Spanien.
Det är en av de första länderna som blir självständiga ifrån Spanien, eller? Eller den kommer
under Napoleonkrigen så hade ju en del länder i Sydamerika brutit sig loss också. Ja. Hela Sydamerika i stort sett. Och några tidigare under José de San Martín och Simón Bolívar. Det här är ju då, Mexiko kontrollerar ju en en enorm landyta vid den här tidsperioden. Det tänker man kanske inte på med tanke på att landet inte är så där väldigt stort idag jämfört med USA. Men Mexiko har alltså nästan en tredjedel av det som idag är USA. Alltså
man har vilka stater tillhörde Mexiko som idag tillhör USA?
Man har hela Texas, Kalifornien, Nevada och Utah. Och sen har man delar av New Mexico, Arizona, Colorado och Wyoming.
Det är ett enormt land.
Ja, det är hela sydvästra USA. Men det man ska komma ihåg här är ju att det här var ju i stort sett ödemark vid den här tiden. Åtminstone oexploaterade områden där det, de som bodde där var framförallt Apache och Comanche-stammar. Så att det var ju väldigt, väldigt svårt för den mexikanska staten att ha utöva någon slags kontroll över det här området som är så stort, och särskilt när man är så ung som stat och har inte riktigt byggt upp sin administration och sådär. Och det här med glesbefolkningen, det försöker man ju då råda bot på genom att erbjuda väldigt generösa villkor till amerikanska nybyggare för att locka dit amerikaner.
För det fanns gott om amerikanska nybyggare då?
Ja, det börjar strömma till, och det är ju folk som kommer från Europa och sådär och som vill liksom söka lyckan. Nu är ju det här före det som man kallar the Westward Movement, senare under 1800-talet, framförallt efter amerikanska inbördeskriget, då man flyttar liksom the frontier västerut och exploaterar mer och mer.
För om man tittar på västernfilmer, när det utspelar sig dem?
Utspelar sig i regel på 1870-talet eller 1880-talet.
Ungefär vid den svenska industrialiseringen.
Ja, och precis, kan man säga. Järnvägen är ju en viktig motor för den rörelsen utåt. Men det här är ju då en generation tidigare.
Men alla vet ju, de flesta har ungefär en känsla för var Texas ligger. Det är ju stor stat idag, delstat i USA. Men då, det innebär att i det här området, det var mest indianer som bodde, men bodde det folk som vi skulle kalla mexikaner också här då? Eller
det gjorde det, framförallt i de södra delarna av Texas. Än idag så finns det ju något man kallar Tejanos, som ju då är spansktalande Texasbor. Så att det är ju en spansktalande befolkning i mångt och mycket.
Ja, och det är sen gammalt, det är inte så som har flyttat in på senare tid, alltså, en spansktalande i Texas.
Nej, det är ju sedan den här tidsperioden och tidigare. Så att, men man bjuder ju då alltså in amerikaner att bosätta sig i Texas och ger dem väldigt lukrativa villkor för att göra det. Man lockar dem med att alltså från 1823 så säger man att de amerikaner som bosätter sig i Texas, de slipper betala skatt de första 7 åren. Som de bor där. Och det är ju väldigt lukrativt förstås, så det strömmar in nybyggare här. Framåt 1830 så börjar mexikanska staten inse att det börjar komma lite väl många nu, och det börjar bli problem att upprätthålla de här väldigt generösa privilegierna, så man börjar man vill avskaffa dem helt enkelt, och det väcker ju ont blod.
Är det början på det här texikanernas
första upptakten här liksom, 1830, att man börjar diskutera att de här privilegierna ska försvinna. Och då bildas det en politisk rörelse i Texas bland amerikanska nybyggare som vill bilda opinion för att behålla privilegierna, men inte nödvändigtvis bryta sig loss från Mexiko.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I Mexiko så förbjuder man slaveriet ganska tidigt.
1829. Men alltså slaveriet var så populärt bland de amerikanska inbyggarna så att man införde ett undantag. Så att trots att slaveriet var förbjudet i Mexiko som land från 1829 så tillåts de amerikanska nybyggarna att ägna sig åt det. Och det är ju också, det är ju tyvärr en inte oviktig del i det som får konflikten att eskalera sen. Vilket sker 1833 då Antonio López de Santa Anna, en general, blir president i Mexiko. En ganska färgstark personlighet. Han kom att vara president vid 12 icke-sammanhängande mandatperioder under sitt liv.
Icke-sammanhållande? Mm. Ja. Var han en sån som gick in och styrde upp när det höll på att gå åt pipan? Eller?
Så han trumfar ju igenom en ny grundlag 1833 under närmast kuppartade former som för Mexiko i diktatorisk riktning. Okay. Och i samband med detta så ryker ju det som fanns kvar av privilegierna för nybyggarna. Mm. Och då börjar det bli verkligt infekterat. Och tankarna på att bryta sig loss börjar dyka upp på allvar.
Mm. Men det måste man komma ihåg, det är så lätt. Jag fastnar ju så här i det moderna världen, i moderna livet där Texas tillhör USA. Men det här är ju, ja, det är ett område som Mexiko egentligen har dålig kontroll över. Det bor massa amerikaner där. Nu vill de alltså bilda en egen stat. Alltså, hur börjar den processen då? Liksom?
Jo, det börjar ju egentligen med att alltså 1835 så börjar det utbryta en del väpnade uppror lokalt i Texas.
Men då handlar det bara om några hundratals människor då?
Ja, eller? Alltså det är inga stora saker. Men Santa Anna skickar armén för att slå ner de här. Mm. Och det blir då droppen som får bägaren att rinna över för texianerna.
Mm. Och man bildar någon slags revolutionsarmé då, eller?
Ja, det gör man. Man sätter upp en provisorisk regering där bland annat en man som heter Sam Houston, också general, kommer att ingå. Och han blir då befälhavare för revolutionsarmén, som inte är särskilt stor och mer av en milis faktiskt.
Den är inte så disciplinerad, det kommer vi komma till längre fram.
Ja,
här.
Det kan man väl säga. De har ju ingen enhetlig uniform, inga enhetliga organisationsstrukturer. Och bara för att Sam Houston är general och befälhavare för den så betyder inte det att han bestämmer över den. Nej. Utan det blir ganska snabbt tydligt att det här är en armé som är så löst sammansatt att folk gör lite som de vill. Även om man ger en order så följer folk de order som de tycker passar och struntar i dem som inte gör det.
De beter sig på ett sätt som skulle innebära att de skulle bli skjutna i de flesta arméer den här tiden, eller?
Jo, det hade de nog blivit, ja. Men här är det liksom, det här är i allt väsentligt en milis, en hoprafsad skara på knappt 1000 man egentligen.
Men Alamo då, vad är det för plats?
Alamo var ju då en gammal missionsstation utanför staden San Antonio som var byggd av spanjorerna på 1700-talet. Och den var då befäst för att kunna stå emot mer alltså, typ banditer och räder från ursprungsbefolkningen och så. Så att det är ju inget jättefort egentligen mening, men ändå liksom en hyfsad befästning kan man väl säga. Mm. Och saken är ju den då att genast när den här revolutionsarmén sätts upp så börjar man då diskutera vad man ska göra. Och då är det ju en del som tycker att vi måste inta San Antonio.
Varför tycker de om det då?
Ja, för att det är en stad man kan ta. Den ligger liksom offensivt. Men Sam Houston är ju inte alls, tycker inte alls att det här är en bra idé.
Är han en erfaren militär eller Sam Houston?
Ja, det får man ändå säga. Och han menar ju på det då att alltså San Antonio, för det första så har de en spansktalande befolkning som är ganska lojal mot den mexikanska regeringen. Mm. Så att man kommer liksom inte bli välkomnad som någon befriare här liksom. Och det är inte så smart att föra kriget till deras bakgård om man sen vill kunna integrera dem i ett fritt Texas. Så är det dumt att dra olycka över dem genom att föra strider i deras närhet. Mm. Men sen också så inser ju han att han har ju väldigt, väldigt skrala resurser. Och om han ska, alltså han vet ju att Santa Anna kommer komma med en stor armé. En mycket större armé än vad han själv har.
Hur stor armé har han vid den här tiden?
Alltså, så småningom så kommer han med en armé på mellan 2 000 och 3 000.
Men så många är det inte vid det här läget egentligen?
Nej, alltså, han är ju på väg från Mexiko till Texas för att liksom slå ner det här upproret. Så att det är liksom inte så stora numerärer det rör sig om faktiskt. Fast att det är enorma landområden. Mm. Men Houston menar ju då att det är dumt att välja en så offensiv position som San Antonio. Det är bättre att försöka försvara sig längs Guadalupe-floden i nordväst. Och istället för att liksom slösa bort trupper på att ta en position som inte ger någonting och som bara gör befolkningen arga.
Men alla håller inte med honom?
Nej, det gör de inte. Och som jag nämnde så var det ju lite sisådär med disciplinen. Så att en annan officer som heter Ben Millen, han tar helt enkelt med sig 300 man och anfaller San Antonio i alla fall.
Mot den högsta befälhavarens vilja, intentioner och order.
Det spelar ingen roll vad han säger, de ska anfalla.
Ja.
Så de lyckas faktiskt inta San Antonio efter 4 dagars hårda strider. I december 1835. Dock så stupar Ben Milam själv. Och den här liksom styrkan blir då ledarlös i någon mening.
Mm. Men de håller kvar Alamo efter det här?
Ja, San Antonio staden då och Alamo utanför. Och det här, alltså Houston gillar ju inte alls det här. Och så att han har liksom inte så där många 100 man kvar nu när 300 har dragit söderut. Och så att i januari då, en månad efter att San Antonio har tagit, så skickar han överste James Bowie till San Antonio tillsammans med 40 man för att liksom ta befälet och hämta tillbaka trupperna till högkvarteret.
Nu när jag hör det här namnet, då tänker jag på den här jättelika Bowie-kniven.
Jajamän.
Som är, de brukar väl vara i alla fall 3-4 decimeter lång. En sån här
alltså uppåt en halv meter vid den här tiden. Liksom. Och det namnet kommer ju av att han var känd för att ha en väldigt lång kniv med sig.
Han var inte knivfabrikör. Alltså, utan
den är döpt för att han använde den.
Ja, just det.
Så. Och han är ju då en ursprungligen en nybyggare från Kentucky i USA och erfaren krigare, har lett trupper i några mindre skärmytslingar under revolutionen här och gjort sig ett namn. Men han har också ett väldigt häftigt temperament och är misstänkt alkoholist.
Okej. Det kanske många var vid den här tiden, eller?
Ja, jo, precis. Men han är omvittnat ofta full i tjänsten.
Okej.
Så att, men när han kommer fram till San Antonio då, så upptäcker han att av de här 300 soldaterna så är det bara omkring 70 kvar. Mm. Men det är inte så att resten har stupat, utan de har blivit rastlösa och på eget bevåg fortsatt anfalla söderut för att härja och plundra kring Rio Grande.
Men det är rena banditgäng egentligen.
Ja, det kan man nog nästan säga.
Ja.
Så det är så det fungerar här liksom. Men och när Bowie kommer då så ser han då hur soldaterna har jobbat hårt med att iordningställa Alamo-befästningen då liksom. Och Houston har beordrat honom att han ska hämta hem soldaterna, han ska ta alla artilleripjäser med sig och så ska, innan han lämnar San Antonio så ska han spränga Alamo och förstöra alla försvarsverk så att fienden inte kan använda dem. Men när Bowie ser hur de här texianerna jobbar hårt med att reparera murarna och förstärka upp och liksom förbereda den här fästningen för strid, så är det som att han liksom sveps med i någon slags patriotisk yra.
Men det är ytterligare en ganska allvarlig ordervägran här, får man väl säga.
Ja, det är, som sagt, folk gör som de vill. Och de bestämmer sig här tillsammans att de ska stanna kvar i Alamo oavsett vad Houston tycker, och så ska de stå emot mexikanerna. De tror sig att de
tror
kan,
de att de ska kunna göra det?
Ja, de tror att Alamo är stark nog för att de ska kunna slå ut, alltså besegra 10 gånger så många mexikaner som de själva är. Och de är ju strax över 100 man vid det här tillfället.
Jag misstänker att det kanske finns någon underliggande rasism här också, att man faktiskt ser ner på mexikanerna och inte tror dem för någonting, eller?
Oklart, men man är ju väldigt, åtminstone väldigt, tror väldigt mycket på sin egen förmåga. Och att befästningen ger en sådan fördel. Det ska ju sägas att den mexikanska armén var ju inte särskilt väl tränad och hade väl ganska taskig beväpning och så.
Och det visste till. Man.
Ja, det visste man. Mm. Men de var ju framförallt väldigt många fler.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Han tar befälet här då?
Han tar befälet.
Ja.
Men han fattar ju, alltså han är ju inte korkad. Mm. Så att han inser ju att vi kommer ju behöva förstärkningar om det här ska funka. Det är ju självklart att vi inte kan vara 100 man och ta oss an hela Santa Annas armé som kommer liksom. Så han skriver ju då brev till Sam Houston och frågar, kan du skicka lite förstärkningar? Och han skriver då till Sam Houston, och Houston är ju, ja, går och dra något gammalt över det ungefär. Alltså han är ju inte alls intresserad av att skicka ner ännu fler soldater.
Nej, han hade ju skickat ner dem här för att de skulle hämta hem de trupperna och materialen som fanns här, eller hur?
Så man kan ju tänka sig en viss frustration här. Och när Bowie då inte får något gensvar från Houston, så skriver han istället till guvernör Henry Smith, som också sitter i regeringen då. Och frågar om han kan skicka 500 man. Och Henry Smith, han är lite mer medgörlig, men han säger att ja, du kan få 100 man. Ledda av överste William Travis. Men i så fall så måste Travis gå med på att själv betala för de här trupperna. Vad gäller utrustning och löner. Och det slutar ju då med att Travis lyckas skapa ihop ett 30-tal man.
Men den här Travis, han vill väl inte ens åka egentligen?
Nej, inte i det här skedet. Han vill inte. Och framförallt inte när han ser... Alltså, till en början är han väl ganska entusiastisk och så. Men när han märker hur svårt det är att få ihop manskap, så tänker han, alltså det här kan vi inte bara strunta i det. Men då tycker Henry Smith att det skulle vara för för dåligt för hans rykte att inte göra någonting nu och liksom inte understödja en folkhjälte som James Bowie liksom. Mm. Så att han tvingar Travis att resa ner ändå. Mm. Med sitt lilla
med sina
band.
30 man då.
Ja. Ja. Och Travis har ju då skickats ner med uppdraget att ta befälet över garnisonen där. Och, men när han kommer fram så vill ju inte soldaterna ha honom som befälhavare, utan de vill ju ha James Bowie. Mm. De gillar honom. Liksom. Mm. Så det blir ganska snabbt slitningar mellan Travis och Bowie, för att Travis gillar inte Bowie. Han är liksom full och otrevlig och han får inte alls, Travis får inte alls göra det som han var utsänd för att göra. Och han börjar ju då skicka brev norrut, och i de första breven så säger han liksom att ja, så egentligen vill jag bara härifrån. Mm. Men sen andra veckan i februari så dyker ytterligare en viktig huvudperson upp här, och det är ju då, som vi nämnde, David Crockett. Mm. Som ansluter, och han är en så pass känd person vid den här tidpunkten. Västernhjälte, en äventyrare från Tennessee som har suttit i kongressen. Mm. Och som är allmänt välkänd och uppskattad. Och när han ansluter då med ett litet gäng av skarpskyttar.
Skarpskyttar, är det prickskyttar eller vad är det för något?
Ja, så de är ju jägare egentligen. Liksom,
okay, men de är bra på att skjuta.
Skickliga med sina long rifles. Och då tänker liksom folket i Alamo att ja, men nu när David Crockett har kommit, då kommer ju garanterat fler förstärkningar att följa. För att när en så känd person ansluter, då måste ju folk se att vi har något på gång här.
Tror du om David Crockett inte hade dykt upp, tror du att de hade haft vett att avbryta det här och ändå sticka därifrån innan?
Ja, det tror jag nog inte ändå.
Nej, de har nog redan pumpat upp sig det här.
Ja, alltså, för att låta lite raljant, testosteronnivåerna är ju pumpande höga här. För att det måste ju krävas för att man ska liksom förstå att, eller för att man ska ens hamna i idén om att det här ska vara, alltså att det här inte är vanvett.
Men de flesta här, förstår de att det kommer gå, eller i början så beskriver du som att de tror att de ska klara av det, men då är det med förstärkningar. Mm. Egentligen, men tror de verkligen att de kommer kunna fixa det?
Ja, alltså, men de kör ju stenhårt på att de ska få förstärkningar. Mm. Och de är helt övertygade om att de kommer få det. De tänker att ja, men det är klart, de kan ju inte lämna oss vind för våg här. Liksom, särskilt inte när vi har liksom, de här prominenta personerna på plats. Men Santa Anna rycker ju allt närmare. Och det kommer inga förstärkningar. Och den 23 februari så blir James Bowie sjuk. Allvarligt sjuk, helt plötsligt. Man vet inte riktigt vilken sjukdom, men en kvalificerad gissning är ju lunginflammation. Mm. Så att han måste läggas till sängs. Och då blir ju automatiskt Travis befälhavare trots allt.
Mm.
Och samma dag vid lunchtid så siktas Santa Annas trupper vid horisonten. Och då blir det ju full fart direkt. Man ringer i kyrklockorna och man samlar ihop alla soldaterna och drar sig tillbaka till in i Alamo-fästningen då.
Kan du beskriva hur Alamo-fästningen ser ut?
Alltså det är ju en
det är en ganska liten fästning.
Det är en ganska liten fästning. Och alltså det är som en kyrka. Och så är det en stenmur runt, och sen är det lite byggnader inne på en gårdsplan då. Så att en tämligen enkel
men dock liksom, en fästning i sten alltså.
En fästning i sten är det. Mm. Så att, och det finns lite kanoner och bröstvärn och så. Men de drar sig tillbaka där, och ungefär 150 man och 25 civila. Framförallt då kvinnor, alltså fruar och barn till soldaterna. Mm. Medan befolkningen i San Antonio då, de är ju lojala med mexikanerna, så de stannar ju kvar. Liksom. Mm. Och sen när mexikanerna kommer in i San Antonio då, så ser Travis från Alamos murar att mexikanerna, de hissar en röd flagga, vilket betyder att inga fångar kommer tas.
Så om de inte ger sig direkt?
Om de inte ger sig.
Ja.
Men de är ju sturska, så de besvarar det här med, genom att börja skjuta med sina kanoner från fästningen. Så att det som tar vid nu är ju en artilleriduell som ska vara under ungefär 2 veckor.
Så länge? Varför drar det ut så på tiden?
Ja, alltså, det är ju inte kvalificerat belägringsartilleri det här de har med sig, utan så att det blir ju mer av någon slags terrorbombning som gör det väldigt otrevligt att vara inne i fästningen. Liksom. Men det är inte så att de liksom skjuter sönder den.
Men det är en medveten strategi från mexikanernas sida.
Ja, de gör väl så gott de kan liksom, och använder de tyg de har. Och så de lägger sig i belägring. Vilket i sig kan sägas vara ett militärt misstag från mexikansk sida. Därför att det ska ju sägas att Alamo har ju ingen strategisk betydelse.
Men egentligen hade de bara kunnat gå till runt Alamo och strunta i dem.
Den är för svag, den blockerar liksom inte vägen. Så att egentligen så hade Santa Ana bara kunnat lämna några hundra man för att hålla fast belägrarna så att de inte liksom löper ut och faller mexikanerna i ryggen vid ett senare tillfälle. Och sen gått vidare norrut för att möta Houston. Men istället så lägger han sig i belägring här och kastar bort dyrbar tid, helt enkelt.
Ja, för att hade han kommit upp snabbare upp till huvudtrupperna, så kanske man har haft bättre. Då har kanske utvecklingen sett annorlunda ut längre fram.
Det finns nog en rätt så stor sannolikhet att han har gjort det, ja. Åtminstone i det korta perspektivet.
Mm. Men artilleridueller utbryter. Inte jättemånga kanoner här dock. Men när inleds själva liksom erövringen av fästningarna?
Jo, det dröjer ett litet tag. De håller ju på och skjuter på varandra i flera veckor. Och under tiden så fortsätter ju de försöka alltså få dit förstärkningar. Dagen efter att belägringen har börjat så börjar ju Travis skriva de här bombastiska breven till ledningen i Gonzales och vädja om förstärkningar, och han stämmer upp i enorma brösttoner och tar till liksom, alltså det osar av patriotism det här, och de här breven har ju då blivit väldigt symboliska eftersom att de är bevarade och har alltså bidragit väldigt mycket till mytstatusen om Alamo som en last stand.
Det har gjort ett ändlöst antal filmatiseringar och böcker. Och
ja, åtminstone 2 väldigt stora. Och det är ju då dels en med John Wayne på 60-talet, och sen så en från ja, som då inte är särskilt historiskt korrekt. Eller de lyckas inte ens sätta ut Alamo rätt på en karta. Och John Wayne som spelar David Crockett då, han bär ju den här berömda tvättbjörnsmössan under hela filmen, som blivit en symbol för David Crockett, men det finns egentligen inga belägg för att han någonsin hade en sån.
Utan det var kanske den här filmen som planterade den här tvättbjörnsmössan.
Det var tidigare.
Det var tidigare.
Det var tidigare. Alltså, Disney gjorde en tv-serie om honom på 50-talet där han springer runt i en sån, och det finns ju mycket serietidningar och äventyrsböcker som helst. Men dagarna går och kanonerna hamrar. De här breven får ju då en liten effekt i alla fall, i det att i staden Goliad, en bit därifrån, så finns det 300 man, texianer, under James Fannin. Och han bestämmer sig för att försöka undsätta Alamo. Men det går inte så bra, därför att efter bara några 100 meter så går deras vagn sönder. Och efter ytterligare en bit så går ytterligare några vagnar sönder. Så de tvingas liksom slå läger för natten innan de ens har hunnit särskilt långt. Och under natten så sliter sig boskapen som de använder som dragdjur. Och de får ägna hela nästa dag och jaga rätt på dem igen. Och sen så inser de att ja, alltså, det här kanske inte var så bra idé ändå. Vi går tillbaka till Goliad.
Hade de egentligen gjort någon skillnad, tror du?
Någon skillnad hade de ju gjort. Det är inte, alltså... Det är ju liksom det här med kontrafaktisk historieskrivning är ju liksom svårt, men alltså det är ju klart att det hade ju varit en 200% förstärkning av garnisonen, så att det hade väl åtminstone gjort fästningen lite mer dyrköpt kanske. Men den 25 februari då, två dagar in i belägringen, så gör mexikanerna ett första försök, inte särskilt helhjärtat. Alltså de skickar fram 200-300 man förmodligen för att mer känna texianerna på pulsen lite grann i ett stormningsförsök. Men de slås tillbaka tämligen enkelt, därför att det visar sig att texianerna besitter ju en mycket större eldkraft än mexikanerna. Mexikanerna är många, men de har dåliga gevär.
Gamla gevär.
Det är Brown Besmus-sköter från 1700-talet.
Är det så här frontladdade?
Ja, men det har ju texianerna också. Okay. Det är i stort sett allting vid den här tiden.
Ja, okay.
Men redan 60 år tidigare i amerikanska frihetskriget så använde britterna Brown Besmus-sköter, och redan då var de kritiserade för sin dåliga pricksäkerhet. Och lägg på 60 år av slitage på det, så medans texianerna har gott om vapen. De har en hel del så kallade Kentucky Long Rifles, som är alltså 2 meter långa, rejäla liksom prickskyttegevär med flintlås, också mynningsladdade. Men de poster de sätter upp på murkrönet, de har 4-5 sådana här gevär var, som står färdigladdade framför dem, så att de kan liksom skjuta med ganska hög eldhastighet, till skillnad från mexikanerna då, som slås tillbaka.
Men de har ju ändå bara, de kan ju bara skjuta snabbt 5 skott då, eller?
Jo, men de har folk som sitter och hjälper dem att ladda under tiden. Liksom så här. Och alltså, allting är ju relativt. Liksom, idag skulle vi naturligtvis inte tycka att det är någon vidare eldhastighet, men vid den här tiden så... När en väldisciplinerad soldat kanske skjuter 3 skott i minuten, så blir det ju såklart påtagligt. Men dagarna går ju, och det etableras någon slags vardag nästan inne i Alamo, där man liksom försöker sköta sysslorna så gott det går medan kanonerna hamrar. Och det är ju väldigt svårt att sova här, så att folk är ju väldigt trötta. Och i början av mars då, någon gång mellan den 3 och 5 mars, när belägringen då har pågått i 1,5 vecka, så kommer det ett sändebud från Santa Anna till Alamo, enligt en välkänd myt, och säger då att vi kräver er villkorslösa kapitulation, annars så kommer vi att döda er, storma och döda er alla. Och vad Travis gör då, enligt den här väldigt väletablerade myten, är att han samlar manskapet på gårdsplanen och förklarar att ja, det verkar som att det inte kommer några förstärkningar. Vi kommer sannolikt att dö när vi försvarar den här fästningen. Jag kommer ändå försvara den. Varpå han drar ut sitt svärd och drar ett streck i sanden och säger: de som är med mig kan gå över den här linjen. Och alla går över utom en.
Okej, okay. Vem är det?
Det är en kille, en soldat som då får i uppdrag att ta med sig ytterligare ett brev norrut istället. Men det här är ju liksom, det här är ju en skröna som inte kan verifieras. Och den är dessutom misstänkt lik äldre anekdoter från tidigare historien. Så att det finns ganska mycket som talar för att det här är liksom ett kryddat påhitt. Men om du frågar någon i Texas om det här har ägt rum, så säger de nu att ja, det finns åtminstone inga bevis för att det inte har ägt rum.
Ja. Ja, men när inleds själva den det avgörande stormningen då?
Jo, på kvällen den 5 mars så tystnar plötsligt de mexikanska kanonerna. Och det här är ganska utstuderat av Santa Anna, för att nu har det liksom varit i princip konstant kanonad i nästan 2 veckor. Och texianerna har knappt sovit och nu blir det plötsligt tyst. Och då är det många som faller för frestelsen att somna på sina poster. Och då passar mexikanerna på att i skydd av mörkret smyga fram och lägga sig i ställningar för att genomföra en stormning framåt morgonen. Mm. Och den stormningen sätter igång innan det blivit ljust. Och då har man 4 anfallskolonner som kommer från olika håll med cirka 800 man i varje kolonn.
Är inte det ganska mycket med tanke på att det är ett ganska litet fort?
Jo, det är det. Och det blir ju trångt här sen om en stund. Och när texianerna vaknar och märker av detta så har mexikanerna redan hunnit så pass nära in på murarna med sina stormsteg att det är svårt att verka ordentligt med sin, alltså utnyttja den överlägsna eldkraften. Så att mexikanerna börjar liksom ta sig upp på den norra muren. Och Travis beger sig genast dit tillsammans med en del andra soldater, men ganska snabbt så träffas han av en kula och faller död ner.
Innebär det att de inte har någon befälhavare längre då, eller?
Nej, deras befälhavare försvinner. Och James Bowie ligger ju fortfarande i sjuksängen. David Crockett bjuder ju ganska hårt motstånd på den södra, vid den södra muren ett tag. Men mexikanerna är liksom alldeles för många. De väller upp på murarna och det blir handgemäng där en texian tvingas slåss mot 2-3 mexikaner som dessutom då har bajonetter på sina gevär. Medans de här Kentucky Long Rifles, de är ju liksom väldigt bra på avstånd, men i närstrid så blir de väldigt otympliga och det enda man kan göra är i princip att svinga dem som någon slags klubbor. Så att det, alltså, försvarsverken bågnar ju under trycket här. Samtidigt som man ändå lyckas tillfoga mexikanerna ganska hårda förluster därför att det är så trångt, som du var inne på, att mexikanerna måste liksom tränga ihop sig på väldigt små ytor. Här och var så lyckas texianerna skjuta karteger med sina kanoner. Och det blir
ju karteger?
Det är ju alltså att man har laddat en kanon med en massa småkulor och skrot, vilket skapar väldigt makabra scener när de avfyras på nära håll. Det blir som en jättestor hagelbössa i princip. Så att texianerna lyckas ändå bita ifrån ganska hårt. Och mexikanerna lider ändå förluster på en 600 man i det här slaget. Mycket då på grund av att man fastnar i olika flaskhalsar med många soldater på liten yta. Men sakta men säkert så bryter de igenom och väller in på gårdsplanen. Och även David Crockett stupar. Hur är omtvistat? Det finns 3 olika versioner av hur det gick till när han stupade. Enligt den mest populära så stupar han heroiskt på innergården i närstrid med flera motståndare svingande sitt Kentucky Long Rifle som en klubba. Men enligt andra versioner så får han panik och försöker fly. Och sen hittas han kurande i en av byggnaderna och skjuts på fläcken. Och enligt den tredje version så blir han tillfångatagen och förd till Santa Anna som avrättar honom på fläcken. Så att oklart hur han dog. Att han dog står klart.
Men alla dör väl egentligen här?
Ja, de gör ju det. De utplånas till sista man. Men i just fallet David Crockett så kan man ju tänka sig att det mycket är alltså oklarheterna kring hans död, mysteriet kring hans död som har bidragit till att göra honom till en populär mytisk figur. Och nu är ju då liksom, det är ju kört för texianerna. Mexikanerna väller in och de förlorar fler och fler män. När de faller tillbaka från murarna så har de inte hunnit slå spikar i kanonernas fänghål så att mexikanerna kan vända försvararnas egna kanoner mot dem. Och nu har ju liksom mexikanerna ändå tagit ganska mycket förluster så att de har blivit ganska förbittrade på sina fiender också. Samtidigt som det är så otroligt stökigt så att det är svårt att föra något egentligt befäl. Folk slåss liksom efter eget huvud och det gör att det utspelar sig väldigt brutala scener. Och något som förstärker detta också är ju att vissa texianer börjar ge upp och vifta med vit flagg. Mm. Och detta tolkar ju då mexikanerna som att ja, men alla har gett upp nu. Men inne i byggnaderna så har ju många gömt sig som fortfarande vill göra motstånd. Mm. Och när vissa då helt plötsligt börjar skjuta när andra har gett sig, då tror mexikanerna att det här är en krigslist. De låtsas att de ger sig för att vi ska sänka garden. Mm. Och då svarar de på det genom att ta ut en gruvlig hämnd och slakta alla som de kommer över. De går från rum till rum i de olika byggnaderna och rensar dem. Och lemlästar redan döda soldater och det blir liksom en riktig massaker det här. Mm. De enda som skonas är de civila som har gömt sig längst in i kyrkan.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad jag förstått så släpps de civila sen efter själva slaget.
Några av dem släpps för att de ska rida norrut till texianernas ledning och berätta vad som har hänt.
Mm. Hur tas det här emot då, av Sam Houston?
Jo, Santa Anna tänker ju att det här ska sprida skräck och vara ett varnande exempel och okay, i bästa fall få dem att ge sig. Men det blir faktiskt tvärtom. Travis bombastiska brev i kombination med berättelserna om det som porträtteras som det heroiska motståndet vid Alamo. Mm. Det piskar upp en patriotisk stämning som gör att helt plötsligt så vill jättemånga ta värvning i revolutionsarmén. På bara några veckor så kommer det 1000 nya soldater. Och då börjar ju Sam Houston tänka att ja, nu börjar vi få ihop en styrka här som nog kan under liksom goda förhållanden mäta sig med den mexikanska. Åtminstone om jag manövrerar skickligt och rätt. Mm. Och Santa Anna fortsätter ju då norrut med sin armé efter Alamo. Men han gör misstaget att dela upp sin styrka i två delar. Och det här är ju en...
Vet man varför han gjorde det?
Alltså förmodligen så tänkte han väl att han skulle omringa motståndaren på något sätt. Eller skära av dess flyktvägar. Men det här är ju en militärhistorisk dödssynd. Kraftsplittring. Mm. För att Houston är så pass skicklig... för att manövrera, så att han får ju nu möjligheten att anfalla halva den mexikanska armén i taget. Och det gör han också i slaget vid San Jacinto den 21 april 1836, 2 månader efter Alamo, så överraskas Santa Annas avdelning medan de ligger och sover av Houstons armé, och det blir ett väldigt kort slag. Det är över på 18 minuter.
Hur är det ens möjligt?
Ja, men de lyckas tillfångata Santa Anna nästan direkt.
Ja.
Och då är det liksom kört. Han är liksom befälhavare och Mexikos president. Han är oumbärlig, och är han tillfångatagen så måste man ge sig. Så att det blir helt enkelt så att man byter att Santa Anna får leva mot att Texas får bli självständigt.
Och så, ja, de vinner sin självständighet där helt enkelt.
Ja.
Ja.
Så är det, och i slaget vid San Jacinto då, så använder man då som stridsrop "Remember the Alamo, remember the Alamo", som ju då är någon slags första steg i att bygga den mytflora om slaget vid Alamo som har liksom levt vidare och utvecklats än i vår tid.
Har det här använts i moderna krig också sen?
Själva stridsropet?
Ja.
Inte vad jag känner till. Men så sent som 2018 så var det en kontrovers i Texas, för att det var någon som ville stryka ordet heroisk ur skolornas läroplan när det kom till historien om Alamo då. Så det visar ju på något sätt vilken laddning det fortfarande har bland folk som är nationalistiskt lagda i Texas.
Men då, Texas blir då, alltså, för det är ju inte samma sak som, de uppgår ju inte i de förenade staterna, utan det är ett självständigt land då under en period.
Ja, under 10 år så är det republiken Texas en självständig stat, och Sam Houston blir president under några av de åren. Det man kan säga om, alltså det som jag tycker gör Alamo så intressant är ju att skrapar man bara på ytan så är det ju ingen som skulle komma på tanken, förmodligen åtminstone inte i Texas, och kalla det för ett militärt misstag. Utan det här är ju liksom för många är det här liksom en patriotisk hjälteuppoffring och ett mytomspunnet slag som ska hyllas. Medan tittar man på det ur ett strategiskt perspektiv så var ju det här vansinne. De uppnådde ingenting och de kastade bort sina liv. Och sen att det blev patriotisk yra efteråt, att de blev martyrer, det var ju ingenting de kunde veta på förhand. Utan det är ju liksom en historiens nyck på något sätt. Så att i det perspektivet så tycker jag gott man kan säga att försvaret av Alamo var ett frapperande militärt misstag.
Men det
får man inte säga i Texas.
Nej, jag förstår det. Men gjorde inte mexikanerna ett nytt försök att återerövra Texas då eller så?
Det blir ju krig sen på 1850-talet mellan USA och Mexiko. Men resultatet av det blir ju att Mexiko förlorar ännu mer av sitt territorium, Kalifornien och annat. Och vi får i praktiken den gräns mellan Mexiko och USA som vi har idag.
Hugo Nordland, historiker och författare till boken Militära misstag. Stort tack för att du var med här idag.
Tack för att jag fick komma.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.